Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé
och Design. Alltså man ska vara precis där man är, för annars blir det liksom konstigt.
Ja, okej.
Och så har jag fått in lite lyssnafrågor också som kommit upp.
Får man lyssna på... Vad de har frågat innan.
Jag skvallrade lite på vägen, det var därför.
Ja, just det. Ja, kör vi då.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch drops, get ready for war. Uchimata!
Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Lika inspirerande varje gång, eller hur Simon?
Alltid, alltid. Sitter alltid och lyssnar noga på allt.
Man får sån energi, eller hur?
Eller hur? Jag såg på Fernando här också som sitter nära här att han... Han diggade.
Detta är Fighterpodden. Varmt välkommen till oss. Idag är det jag, Mårten Söderström och Simon Kölle, Hans Wikus.
Jag är idag också på någon konferens. Det är tredje gången.
Man har typ klappat ut eller någonting. Vi får se. Han kommer nog tillbaka.
Det gör han.
Som vanligt, tack för att du lyssnar på oss. Glöm inte att prenumerera om du är på iTunes. Och skickar du mail till oss. Det är fighterpodden@fightermag.se. Idag har vi mycket att prata om, som vanligt är det kampsportsnyheter i korthet. Vi sänder ju varannan vecka.
Korthet.
Ja, så, korthet. Ja. Så det innebär det som har varit sista veckan kan man säga, veckan som kommer då. Och så har vi ju gäster. Och idag är vi glada att presentera en världsmästare i thaiboxning, Patricia Axling. Välkommen.
Hej, tack för att jag fick komma.
Känns det bra?
Det känns bra. Lite ovant.
Ja, du skulle ju kunna få hålla tal ganska nyligen i svensk television. Men det blev inte så.
Nej, det var en bobblare som fick stå för det.
Den kommer tillbaka till. Vi ska prata mycket om det där sen. Och så har vi då en professionell MMA-fighter, Fernando González. Välkommen.
Yes, tack så jättemycket.
Det finns två, det vet du va?
Jag vet, men I'm the number one.
Ja, är du det? Om man kollar på Sherdog.
Jo, jag skulle säga det. Jag vet inte. Han är kanske lite större namn, så han har fått lite mer matcher. Men det kommer. När som helst så blir det större namn.
Han kör på Bellator.
Ja, Bellator, ja.
Just det.
Så, ja, men målet är UFC liksom, så det blir lite större då.
Men undrar vad som kommer hända då? Undrar om du behöver liksom ett riktigt bra nickname då?
Jag vet inte, alltså, jag är inte så mycket för nicknames. Alltså.
Nej.
Har du, lite... du har något, eller hur? Som du
nej, säger. Inte riktigt. Nej. Jag tycker det är lite cheesy med nicknames.
Lite cheesy. Patricia, har du något nickname?
Nej, jag har inget cheesy nickname. Inte heller något vanligt nickname.
Nej, det kanske man ska ha. Jag har ju jättemycket frågor till dig, Patricia, och liksom till dig, Fernando. Du ska gå match snart.
Ja.
Och vi ska se lite grann hur det är status med dig och Patricia. Men först så ska vi gå över till det här. Det är ju punkten i Fighterpodden när vi går igenom veckan som har varit och veckan som kommer. Alltså kampsportsnyheter med Simon Kölle.
Ja, och det hålls alltid kort, som man brukar säga. Nej, men vi pratade ju med Panny sist här i podden och tyvärr så gick det inte så bra för henne i en vikta. Tufft. Såg ni matchen?
Nej, jag har inte sett den.
Nej, inte heller. Jag har missat den.
Ja, nej, men det är många som missar tyvärr. Men det går ju lätt att se den och sådär. Men tufft. Blev det för henne mot Raquel Paloui?
Vågar jag säga att det såg inte så bra ut, tycker jag.
Nej, men det gjorde inte det. Man känner inte alls igen henne faktiskt.
Hon hade sån otrolig energi. Vi pratade med henne så precis innan invägningen dessutom i förra podden. Hon var liksom full energi. Hon var så laddad, hade bytt camp. Kändes otroligt taggad. Jag vet inte riktigt vad som hände, men det kändes rätt fort. Det var en snabb match. Alltså, det var slut på 2-3 minuter.
Men alltså, hon har varit elak förut. Elak när hon går matcher. Nu var hon, kändes hon inte elak alls. Hon var så snäll och glad och typ skrattade fast hon hade förlorat. Och det var något helt nytt.
Men vart kör hon nu någonstans?
Hon kör på Arte Suave. Där även han Jörgen Christensen körde ju också.
Joakim Christensen.
Joakim, han körde ju också på UFC.
Han hade en jättebra match, verkligen.
Men.
Men shit happens, så jag tror att hon kommer tillbaka och liksom kan titta på det. Men det är ovanligt just det där man blir när någon ser så snäll ut som brukar se elak ut när den går match. Nej, men det var Panny. Sen har vi haft Badou Jack som gick en riktigt tuff match, boxningsmatch, riktigt rolig match också. Det var ju många, många i Sverige som såg honom som vinnare i den här matchen. Jag var en av dem som, jag höll score samtidigt och fick det faktiskt oavgjort. Jag är en av de få. Alla boxare kommer hata mig.
Vadå score samtidigt, menar du?
Efter varje rond så poängsatte jag varje rond liksom under tiden det gick. Nej, men det blev oavgjort tyvärr. Det var ju en riktigt tuff. James DeGale är ju en tuff fighter, men och Badou är alltid långsam starter. Eller vad säger du, Fernando?
Jo, jag tror Badou skulle, jag trodde han hade det. Jag trodde att han vann. Jag hade lagt pengar på honom också. Så
nej, då fick du tillbaka eller?
Jo, jag fick tillbaka pengarna, men det var ju, det skulle vara roligare om han vann och sant, på lite extra cash liksom.
Ja, nej, men sen hade vi har också haft Rosmallen som gick, den som vi snackade om, den här Glory-matchen mot Matt Embry. Och där vann Rosmallen. Det var väl Hamza lite inne på också att Rosmallen skulle vinna den. Det vann han på TKO i rond 4. Sen har vi haft Idrottsgalan. Där kan ju Patricia berätta betydligt mer. Men jag var ju väldigt kritisk till galan överlag. Allmänt framförallt det här med att kampsporten inte hyllades. Orienteringen hyllades framför kampsporten. Fast kampsporten har tagit betydligt mer medaljer bland annat. Och sen då så vann inte du. Det är så här, kan man ju tycka vad man vill om. Men vi borde representera mycket mer. Det var jättekul att vi kom in. Fick in en fot där via dig, Patricia. Men hur kändes det att vara där?
Jag tyckte det var väldigt inspirerande att vara på plats på Idrottsgalan i Globen och förmingla runt med alla andra stora idrottare och låta sig inspireras för att höra om deras träning, deras upplägg och ja.
Men får jag fråga, alltså, när du kommer dit, du var ju nominerad som årets nykomling.
Ja.
Och det är du kanske inte, ja, du har kört Thai nu x antal år, men du är ändå världsmästare, du har ju haft en otrolig segersvit. När du är där och möter alla dessa idrottsprofiler, blir du igenkänd? Vet de vem du är?
Nej, folk har ingen aning om vem jag är. Faktum är att jag har själv lite svårt att hålla reda på vem som är vem när de inte har sina
sportkläder.
Ja, med sina uniformer. Pia Sundhage var ju väldigt lätt att känna igen. Mm. Jenny Rissveds i cykling, jättelätt också, med liksom blond och liten.
Hade du trott att du skulle vinna?
Nej, jag trodde inte att jag skulle vinna. Jag hade faktiskt bowlingkillen som segare.
Varför?
Jag har förstått det som att bowling är en väldigt stor sport i USA. Och framförallt så hade han fantastiska meriter. Och så tänkte jag att om jag bara såg till meriterna så tänkte jag att jag själv låg väldigt bra till. Men att kampsport är liksom lite kontroversiellt än. Och att det nog faktiskt var bowlingkillen som helt enkelt då stod next in line för att kamma hem priset.
Vi hade en kampsportare som faktiskt fick ett litet pris, ett stipendium. Anna Strandberg, thaiboxare också, som...
Ja, men precis. Jag såg när hon tog emot priset. Hon tog ju VM-guld i 71 kilo.
Inte helt illa pinkat det heller.
Nej, bra jobbat.
Nej, precis. Mm. Sen har vi haft EM i BJ också.
Härligt, vilka framgångar i Sverige. Oj,
riktigt
oj, oj.
Härligt. Jag kan säga att det har inte varit lätt att få tag i alla resultat.
Nej, men om man går in och kollar på IBJJF så är det ju enormt många tävlande.
70 olika bälten.
Men
olika
Fernando, grejer. Har du följt det? Eller var du med?
Nej, jag har inte följt någonting. Men jag är inte så jätteinne i BJ och så. Men jag har i alla fall en vän som tävlade då. Jamil.
Som vann.
Ja.
Jag kan dra listan så mycket som jag... Men ledsen då om jag glömmer någon av... Eller inte glömmer, jag har missat det. Ni får bli bättre på det här BJJ-världen. Jamil tog guld där som du sa. Madeleine Håkansson vann också guld i lila bälte. Max Lindblad silverbrunt. Maria Leites silverbrunt. Emad Omran som har varit här fick silver i lila i lättvikten. Tove Kärki vann brons i blå bälte, fjärde vikt. Madeleine Danielsson, vilket land vi är på när det gäller kampsport. Madeleine Danielsson vann brons i vitt bälte. Ann Österman vann brons i blå bälte. Erik Friberg brons i lättvikt brun bälte. Mm. Det är väl de jag hittar. Bara. Alltså, hur kan vi vara så bra på BJ? Hur kan vi vara så bra på thai-boxning och MMA? Alltså, varför är Sverige så bra på kampsport?
Jag kan inte svara för de andra sporterna. Men i thai-boxning, framförallt på damsidan, så är vi extremt duktiga. Jag tror vi är topp 3 i nationer då. Och svenska landslaget är ju väldigt starkt och jag tror det är lite så här, framgång föder framgång. Jag kan ju bara referera till mig själv, men jag ser ju hur mina landslagskollegor sliter väldigt hårt. Det sporrar mig och tränar väldigt hårt och jag tränar tillsammans med dem. Ja.
Ja, jag skulle säga samma sak i MMA. Alltså att det är mycket att man har fått struktur nu på det hela. För att, av många olika anledningar, men... Men många i MMA-världen vet i alla fall hur man ska träna nu, vad man ska äta, vad som är viktigt att göra inför matcher och så vidare. Så man har fått mer erfarenhet skulle jag säga, och att man har liksom, man vet vad man behöver för att kunna lyckas. Och alla som man tränar i alla fall, som jag har sett, vill åt samma mål. Så det blir ändå att man tränar tillsammans. Och
blir det nästan som att alltså, sina träningskompisar blir nästan lite som tränare på ett sätt? Alltså får man träna varandra så mycket? Eller hur blir det?
Jo, men det kan ju bli så att man ger varandra tips. Så här, ah shit, det här gjorde du riktigt, riktigt bra. Eller det här, tänk på det här, gör inte så här. Eller så har man alltid någon tränare som säger till en att men det här var bra, det här var mindre bra. Eller som du sa, alltså att man ger varandra lite feedback.
Men är inte det nyckeln? Alltså, det upplever jag inom kampsport, det här utbytet. Jag tycker att det finns alltid, men det är ju ganska oftast inom kampsporten, du kan ju faktiskt möta någon på en stor tävling som du är tävlingskompis med, så kan det ju enkelt vara. Men det gäller ju alla sporter, men hur mycket delar man med sig? När vi hade, var det Hamza ju här som sa det, att han är van vid, han sa att i Thailand framförallt, att man har haft så mycket utbyte mellan klubbarna. I Beijing upplevde vi också väldigt mycket det. Det är väldigt mycket, man flyttar runt. Det fanns en tid när man inte var på en annan klubb. Idag har det förändrats. Det finns mycket mer utbyte av instruktörer och flyttar runt. Och då kommer ju teknikerna och det här evolvera väldigt, väldigt mycket fortare. Det blir en kultur att man delar med sig helt enkelt.
Eller det fanns regler. Där du började träna helt i, det var väl första klubben. Där fanns det ju regel att man fick inte träna någon annanstans och sådär. Det var ju hårt alltså på den tiden.
Ja, på den tiden var det ganska hårt. Då fick man inte träna någon annanstans. Men då var det nog mer såhär, jag vet inte.
Var det en grej bara?
Det var någon grej. Ja, men typ tränarna kanske hade något emot varandra eller liknande. Så det blev lätt så.
Men alltså frågan är ju varför Sverige är så framgångsrikt som ett litet land i kampsport. Vi har ju varit på den här frågan ganska ofta. Mm, alltså både individuellt och de olika sidan. Nu var det ju BJJ pratade om här. Mm. Thai är likadant.
Liksom. Erfarenhet tror jag. Erfarenhet. Jag tror att man har fått upp ögonen lite på vad som bör göras och vad man behöver äta och så vidare. Liksom. Hur man behöver träna för att nå dit.
Men mindset då?
Jo, det också. Men jag tror att de flesta som håller på med kampsport, i alla fall alltså 50% som håller på med kampsport, är ganska psykiskt starka. Och sen så finns det ju lite undantag och så. Men
det som jag tänker på själv, i och med att jag måste ju arbeta vid sidan av då. Jag arbetar på en advokatbyrå som sekreterare. Och det gör ju att den enda lediga tiden jag har lägger jag på träning. Det blir väldigt målmedvetet. Jag lever ju spartanskt i övrigt. Så att mina mål är väldigt, väldigt tydliga och jag skulle aldrig liksom lägga fokus på någonting annat. Så att jag, eyes on the prize.
Mm. Ja, det är grymt. Satsa. Organisation skulle jag säga också är kanske ganska viktigt. Vi har bra organisation, bra tränare, väldigt bra tränare, bra klubbar, bra liksom förbund, sådana saker. Det är viktigt, det är väldigt viktigt. Men jag fortsätter. Sen har vi haft Tito Ortiz som har hängt upp handskarna efter 20 år som proffs i MMA. Ganska, vilken karriär han har haft, den mannen. En kontroversiell vinst mot Chael Sonnen som kom tillbaka efter 3 år borta från sporten MMA. Och så möttes de i Bellator. Så att, det är många som säger att den här matchen var fixad. Och det, jag vet inte om du har sett.
Ja, jag har sett lite grann av det. Bara avslutet.
Men den där choken där som Tito fångade honom i, vad säger du om den?
Det var lite kontroversiellt. Det är svårt att säga.
Jag såg inte matchen, kan du återge?
Ja, det är bättre att du gör det som är duktig. Nej, men det var dels så, det som tyder på att det inte var en fixad match, det är ju den här armbågen som man sätter på Chael Sonnen. Ganska snabbt så tog Tito ner honom och hamnade i en konstig, alltså han tog hans rygg lite, eller nej, först så hade Chael Sonnen honom i en dars där.
Det var typ som en, ungefär som en rear naked choke.
Fast den var från sidan väldigt konstigt, såg inte riktigt ut så här. Men det är ju antagligen någon blodstrypning, alltså jag vet inte.
Ja, jag vet inte heller, det var en konstig vinkel också, det är svårt att se. Antingen så går den på nacken eller så.
Jag måste se den här matchen känner jag nu.
Antingen så drar han i nacken eller så kommer han lite under, jag vet inte.
Tito riktigt. Är stark och Chael brukar klappa, det är väl lite så. han gillar att klappa.
Exakt, Chael,
men han är så konstig också, Chael, så han skulle kunna bettat på sig själv eller någonting. Det skulle inte förvåna mig, det är liksom, han är så märklig liksom.
Han är rolig.
Det var ju bra trash talk innan han
Jesus. Shit. Ja, verkligen.
Alltså 20 år i MMA. Jag såg hans första matcher liksom. Han har ju haft otaliga alltså ansiktsoperationer va.
Ja, nacken, ryggen ett par gånger och det ena och det andra knät och alltså han är typ en robot nu nästan.
Ja, men tänk om någon kom till honom när han har kört typ 2 år och han liksom verkligen gick in så här. Du kommer köra 18 år till. Han hade aldrig trott det själv.
Nej säkert inte. Men han har varit liksom, det är många som också tar ifrån det här från honom att han inte skulle vara någon bra grappler så. Han har ju, jag tror det är silver i ADCC och liksom, han ändå, han har varit uppe rätt högt. Nej, men det var det som har varit. Det som kommer nu närmast, det är ju UFC on Fox 23 med Donald Cerrone som möter Jorge Masvidal, som är tuff tycker jag. Vi har Andrei Arlovski där som möter Francis Ngannou, och vi har Valentina Shevchenko som möter Juliana Pena, som tror att hon ska bli nya Ronda Rousey faktiskt. Det är ganska spännande. Vi har en till UFC-gala i början av februari där Korean Zombie bland annat kommer gå huvudmatch. Men sen senare i februari, 18 februari för att vara exakt, samma dag som Irfa 11 går, så går Fernando González match.
Yes.
Ah. What? Ja, det är mot en riktigt tuff norrman som jag gillar faktiskt rätt mycket, Morsen Bahari. Mm. Har du träffat honom?
Ja, vi träffades på The Ultimate Fighter-uttagningen.
Ah, just det.
Bort i USA. Mm. Jag tror att det är enda gången jag träffat han. Annars så har jag sett han fightas mot Farsha då, som är vän till mig på Superior Challenge. Just så det är typ det. Och så har han ju mött Bruno Carvalho också, som jag också känner.
Hur gick den matchen då?
Han har vunnit mot båda, den här killen, så det blir... Det blir en bra vinst för mig.
Tränar på ett bra gym eller bra klubb i Norge. Tillsammans med Jack Hermansson bland annat. Och sådär. Och är lugn. Sansad. Alltså han är ganska lik dig på det sättet. Han är så lugn och metodisk och så. 9-3 rekord nu har han. Och han vill väl vidare som du. Det är en kamp, alltså det är lite så här, det är perfekt möte.
Ja, det är det. Båda vill vidare liksom. Och det är som du säger, det är en tuff motståndare, men... Det är inte omöjligt.
Nej, absolut inte. Men är det din tuffaste?
Jag vet inte. Det är antingen...
Du säger det. Kan du säga han, efter kanske?
Nej, men antingen han eller så blir det Roberto Pastor som jag mötte, som hade...
Argentinaren, ja.
Ja, som hade mött Nick Hain då, som är UFC. Och går tiden ut.
Det är lite kul. Jag tränar i Stenungsund på Stenungsunds cancerforskningsakademi. Han har varit där som gästinstruktör hela vår och höst. Då.
Aha, okay.
Han är fysisk. Det var lite kul när jag såg, och du hade en bra match där mot honom.
Ja, det var en bra match. Och sen så, jag är ju, mamma är ju från Argentina också, så det var ganska kul att prata lite efter och så.
Ja, häftigt. Ja, men det är det. Sen kan vi snacka senare sen om det stora som kommer. För vi har ju thai-boxnings-SM. Det ska vi ju göra en liten special kring. Så att ja. Det får vi prata om senare. Det är väl lite det närmaste som kommer här. Men sen är det massor. Alltså det är riktigt, riktigt mycket. Vi har ju massa svenskar som kommer gå matcher där på Irfa. Vi har thai-boxnings-SM som sagt. Vi har HEMA-SM. Vi har...
Det är därför vi har en podd varannan vecka. För det händer
precis,
så mycket.
Ja, precis. Vi har den tuffaste, häftigaste MMA-matchen tycker jag än så länge i världen i år. Khabib Nurmagomedov mot Tony Ferguson. Den kommer ju vara otrolig. 4 mars är den. Samma kväll som David Taymor kommer gå mot Lando Vanatta. Det blir också en riktigt, riktigt... Det är svår, ja, men det är hans svåraste match tror jag faktiskt. Den är häftig.
Mm, men jag tror att David har det. Det kommer bli en tuff match, men David är jävligt tuff han också. Jag tror att han tar det.
Det händer mycket i boxningsvärlden också just nu. Det kan jag nämna. Den har blivit flyttad, matchen. Klara Svensson mot Cecilia Bräckhus. Så att den kommer vi få se senare lite grann här senare i februari eller mars.
Det är så mycket att se fram
emot. Det är väldigt, väldigt mycket nu inom kampsport.
Men vi knyter där. Nu.
Knyter där.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Ja.
Fighterpodden, avsnitt 13. Vet inte om det betyder någonting att det är 13. Det är ju turtal. Eller så kanske det var otur. Jag tänkte på dig, Patricia Axling. Som sagt, vi var så stolta här när du var nominerad på Idrottsgalan. Men om vi tar lite grann kring din historia. Det är bara 2 år sedan, om jag läser rätt, att du gick över till thaiboxning. Du var ju boxare ursprungligen.
3 år i mars. Jajamensan. Och dessförinnan så boxade jag för Narva BK. I stora drag så under min uppväxt så tränade jag karate. Då bodde jag nere i Skåne. Och sen när jag flyttade upp till Stockholm så kände jag att det var dags att göra något helt annat. Varpå jag började boxas. Inledningsvis bara för...
motionens skull. För jag hade tävlat ganska mycket i karate och var lite trött på tävlingsmomentet.
Vilken typ av stil i karate tränar du?
Shotokan, lätt kontakt.
Okay.
Och sen så då så fick jag ny som Narva boxningsklubb då. Som skulle vara anrik och ha bra motionspass. Och trillade jag in där och de började dra i mig på en gång och ville att jag skulle tävla och så. Vilket jag inte ville. Men efter 4 år på, som motionär, då hade jag 2 år som aktiv boxare.
Mm.
Och sen efter det så blev det ett kortare break varpå jag sedan trillade in på thai-boxning.
Men det är inte helt naturligt.
Är det inte? Nej. Nej, men i stora drag så slutade min chefstränare och hans tjänst var då vakant ganska länge. Och jag fick motivationsbrist och det är ju så i den här sporten. Finns det inte hjärta så finns det liksom ingen möjlighet att ta sig vidare. Så jag kände så här efter 1 år utan honom att jag behövde ta hösten av och fundera vad jag ville göra. Och sen när hösten hade gått så kände jag att det var dags att börja kampsporta igen, men att boxning liksom var, det var lite för, det var fortfarande lite för ömt eller vad man ska säga. Och då precis så skulle Odenplan Fight Gym öppna upp och det var en ideell förening precis som min förra boxningsklubb och det kändes som att de hade en bra, ja, men ett bra koncept. Så att jag gick ner dit och det kanske inte direkt var så här kärlek vid första ögonkastet just i sporten, men däremot så var det helt fantastisk stämning på klubben. Och sen så tror jag att det gick kanske 3 månader, 4 kanske, och sen så stod jag i ringen och så var det bara hela tävlingskarriären var igång.
Men du hade ju karate som bakgrund, kört länge boxningen, lite omotiverat, kommer in och så sätter någon ihop det här och det är lite hårdare sparkar och det är full kontakt och du bara, du måste ju någonstans i det här, här är min grej.
Jo, men det kändes väl som att jag hade hittat rätt. I och för sig, det var ett långt första år med bara massa sparkar över lårmuskeln. Liksom. För att viktfördelningen var ju annorlunda jämfört med boxningen. Men jag kände ganska rätt att jag hade hittat rätt till både när det kommer till tränare och liksom mina klubbkamrater. Och även också så gillade jag att det är variationen i sporten med att det är 8 vapen.
Men att det gick så fort också. Jag tänker att alltså 2016 var ju ett fantastiskt tävlingsår för dig.
Ja, nej men jag är väldigt målmedveten och när jag bestämmer mig för någonting då är det 100% fokus. Sen så tror jag att det blev lite så här revansch från boxningen för att jag hade stora ambitioner inom boxningen också. Och då blev det lite, men nu, då får jag visa inom thai-boxningen vad jag kan här istället. Och så, ja.
Häftigt.
Jättekul.
Verkligen. Mm. Men man tänker så här, vad fokuserar du nu på då? Nu när du har vunnit så mycket?
Nu fokuserar jag på SM som är om 5 veckor.
Mm. Häftigt.
Det är ju så, varje år så det är ju nya uttagningar till landslaget och det är ju stor fördel om man har tagit ett SM-guld. Så att det är det som blir mitt kommande mål.
Men vore det inte lite nästan skandal om inte du skulle komma med i landslaget? Eller är det så att du gör ett dåligt SM som du inte kommer göra, men om du skulle göra det, då skulle du inte kanske komma med i landslaget fast du har vunnit VM, SM, EM?
Ja, men så tror jag att det är.
Det är tufft.
Det är tufft.
Du jobbar på en advokatfirma, så du var sekreterare där.
Jajamensan.
Den heter Defense, det är ett bra namn.
Det är bra namn, ja.
Passar bra. Ska du bli jurist eller vad är tanken?
Jag har tidigare utbildat mig till någonting som heter paralegal, juridisk handläggare. Mm. Och efter det så började jag jobba då som juridisk handläggare. Och så har jag jobbat i 8 år och sen med anledning av, framförallt av sporten, så har det bara blivit att jag har fortsatt. För min arbetsgivare har väldigt stor förståelse för mitt idrottande och passar mig väldigt bra. Så får man väl se sen vad framtiden har att erbjuda.
Jag kollar hemsidan, de är lite stolta över dig. De lyfter fram där dina framgångar, det är lite häftigt. Kul.
Ja, men de är jättestolta, de följer och de var på idrottsskalan och det är bra backning.
Det roliga är också att Fernando också jobbar där, eller Fernando?
Nej, inte riktigt.
Så frågetecken.
Ja,
men vad är du för land då annars, förutom att bara fightas?
Jag jobbar på ett HVB-hem. Mm. Så jag jobbar mycket med ensamkommande flyktingar och lite sånt. Och sen så jobbar jag även med 2 ungdomar som jag är ledsagare till.
Mm.
Så, och sen så håller jag på att plugga nu till arbetsledare inom mark och anläggning.
Mm.
Så det är väl det jag gör just nu.
Men det är ju det att man måste göra någonting annat.
Ja, men så är det. Man kan inte leva på sporten än.
Ja, det är klart. Man kan inte fightas hela livet. Liksom.
Conor McGregor gick på socialbidrag när han kom med i UFC.
Exakt. Och nu går han med sin swag och pratar sitt nya hus.
Nu är det inget socialbidrag, kan jag säga. Han kan köpa socialförvaltningen där, känns det.
Jag är inte jätteaktiv på Instagram, men min son, han är 16 år. Liksom. Mm. Han, Han kommer varje dag, vet du, nya bilder hela tiden. Kolla vad Conor har gjort här nu. Han kollar det huset han har köpt. Alltså han har gått på hela myten som Conor McGregor. Ja, det är så otroligt.
Jag funderar ju på om jag var ensam idrottare om att inte ha en endaste sponsor på, alltså som medverkade på idrottsskalan.
Mm. Just det.
Ja, det är illa. Det är väldigt illa. Vad är det som gör det då? Tror du att det inte blir fler sponsor? Alltså är det för att inte gå proffs? Alltså, finns det en bra proffsscen för damer i thaiboxning?
Jo, men det tror jag absolut att det finns. Men det handlar väl lite om det här med att hitta sponsorer också. Det tar ju tid. Det i sig är väl nästan ett heltidsarbete. Och det är svårt när man jobbar nästan heltid och idrottar heltid.
Men har du någon manager?
Nej, det har jag inte. Utan alla så här, matchbokningar och sånt, det sker via min tränare.
Det skulle vara som, jag tror att alltså, för att få sponsorer så behöver man ha manager. Men du har det, va? Eller hur?
Ja, jag har manager. Men när man är utanför UFC så är det också jättetufft att få sponsorer och så. När du väljer UFC så är det ju, liksom, då är det ju ett namn. Men den här Reebok-dealen då som UFC har med dem har ju också påverkat för fighters att få, få sponsring.
Väldigt diskuterat där alltså.
Ja, men den är...
Vi har lite frågor faktiskt från lyssnare.
Jag gillar
de här kul. Frågorna. Vi ska se vad som får frågorna. Vi kan börja med dig, Fernando.
Nej, men du är Patrice.
Nej, du får första faktiskt. Okay. Det är från Robert till dig, Fernando. Det går många rykten om varför du inte kom med i The Ultimate Fighter eller vad som hände. Berätta gärna med egna ord.
Ja, det var lite personliga problem jag inte vill gå in på.
Nej.
Därför inte heller jag har kommit ut med det, men ja, det var inte personligt som hände och ja, det var tufft att ta och så, men nu är jag tillbaka i alla fall.
Ja, Patricia, Kalle Korkemäke, förlåt om jag uttalar ditt namn fel, Kalle, frågar så här: vad skulle du sagt om du vann på idrottsskalan? Håll ditt tal nu.
Wow. Nej, men jag kan inte stå här och hålla ett tal. Det verkar jättekonstigt.
Nej, men hade du tal? Du hade skrivit
ett
tal.
Hade du det? Liksom sådär.
Ja, men det är klart. Jag gillar att vara förberedd i alla situationer så långt det går. Så det är klart att jag hade funderat på ungefär vad jag skulle säga.
Och vad ungefär skulle du säga?
Tacka min tränare, mina klubbkamrater. Ja, Budo Kampsport som lyfter fram liksom sporten, alltså marknadsföraren och så.
Men då skulle jag säga att om du hade stått där i nationell tv och haft den chansen att vunnit priset, där då skulle du också sagt det. Och förresten, jag har inga sponsorer.
Det har du faktiskt, det skulle du gjort.
Vi går vidare här då, det är kul. Det är Fernando, det är från Maria. Jag tycker att du är den snyggaste fighten i Sverige. Tittar du mest på ytan eller det inre hos en tjej?
Nej, jag kollar, alltså, nu har jag ju tjej liksom. Och hon tycker jag kompletterar det mesta. Så jag skulle säga att jag kollar på helheten.
Alltså, ja, det är bra.
Hon är både vacker och smart liksom, så det är det jag dras till.
Accepterar hon din tid och din träning?
Ja, det gör hon. Hon sätter mig jättemycket i det. Hon gör matlådor till mig, hon pushar mig till att gå till träning och sådana grejer. Så hon, det är viktigt för henne också att jag får göra det jag tycker om liksom. Så hon stöttar mig i det.
Det är bra. Patricia, är du singel eller har du relation?
Nej, det finns inte så mycket tid över till annat än att träna. Så, att det...
så du har ingen som gör matlådor? Och...
Nej, det har jag inte. Ibland så föreställer jag mig att när jag får riktigt bra sponsor så ska jag ha en kock där hemma som bara står redo.
Vad skönt alltså.
I maten.
ingen relation med partner, utan hon ska ha en kock.
Vi har lite mer frågor. Salle frågade dig, Patricia, så här: vilka andra kampsporter gillar du?
Förutom thaiboxning då, som är mig varm och som hjärtat.
Du gillar ingen.
Jag gillar inget annat. Helt ärligt, jag tittar inte på någonting annat direkt så. Så mitt svar är supertråkigt. Men det
är thai alltså?
Det är thai.
Men karaten, har du något hjärta för den fortfarande sen du körde Shotokan?
Inte mer än att när jag är nere i Skåne så brukar jag så här, kanske 2 gånger om året gå ner på min gamla klubb och hälsa på min tränare och lite gamla klubbkamrater. Och jag blir alltid väldigt så här varm i hjärtat när jag är där. Men jag har inget så här intresse av att plocka upp någon lättkontakt karate nu. Det kanske är så här när man ja, men lite så här på äldre dag, för det är fint på så sätt med karaten att man kan utöva den oavsett ålder.
Mm. Vilken klubb var det du tillhörde då?
Ystad karateklubb.
Ja. Ja, vi har mer frågor, vi har mer frågor.
Absolut, jag vill prata kampsport. Den är så stor och bred, jag tänker att alla kampsport som finns, du har ändå en traditionell bakgrund och boxning, BJJ, inga intressen där i?
Nej, inga intressen i BJJ så, men i och för sig, nu när vi ändå pratar om det, vi har ganska mycket så här brottningsinspirerad fys på klubben. Mm. Och brottning är en sån sport som känns så här, hade jag bara varit ung så hade jag kanske börjat med den istället.
Men vadå, gammal är du?
Jag fyller 30 år.
Hopp, hopp, hopp.
Härligt, härligt.
Det är ju, inte, det är ju ingen det är ålder ingen på en häst.
Va? Nej, verkligen inte.
Fernando ifrån Pablo Bror Escobar.
Det är säkert hans riktiga namn, tror jag. Man bara,
Bror, vilka tre äldre svenska fighters respekterar du mest?
Tre svenska fighters, jag vet inte. Så jag vet inte vad han menar med den där frågan.
Ja, men om det finns några äldre fighters än dig som du... Som du gillar liksom, svenska?
Jag skulle säga Diego, min kusin Diego González, Nico Mosuke skulle jag säga, Reza, David Bjerke, Niklas Bäckström, alltså det finns många. Frans Liwa, alltså det är så här, det är inga, de är inte äldre men...
Vi säger Pablo, det blev Reza på den frågan, där har du en gammal räv som du kan ta som svar på det.
Exakt. Sen har vi Johanna. Som frågar dig, Patricia. Är du rädd ibland när du går match? Och i så fall för vad?
Nej, jag är inte rädd när jag går match. Alltså, jag tränar alltid hårt inför mina matcher och är väl förberedd. Och jag tror alltid att viljan att vinna måste vara större än rädslan för att förlora.
Rädslor är ju ofta något som, det är en blockering. Alltså, det finns golfspelare som spelar dåligt för att de inte vågar hålla tal. För att det var det de var rädda för. Mm. Men det är ju en kategori, eller att man är kanske rädd för att det ska få en tackling. Men om du konstant faktiskt får slag, så tror jag att väldigt många som är utanför kampsport direkt tänker bara rädsla. Så det är ju en naturlig fråga.
Ja, jag har hört den frågan väldigt många gånger förut faktiskt, från folk just som du säger som inte kör.
Och när du säger bara kampsport. Så här, ja, men alltså, för mig liksom, viljan att vinna är större än rädslan att förlora. Det är absolut en paketering på att hantera rädslan. Men jag tror att jag tolkar rädsla här, det måste ju vara liksom, att bli skadad, att få ont, smärtan. Hur hanterar du den?
Nej, men alltså, det är jag aldrig rädd över. Det är klart att man måste vara ödmjuk för att man kan ju bli skadad i match. Men det får man hantera då. Men däremot så är det klart att jag kan ju ha liksom så här, funderingar huruvida kommer jag prestera idag eller inte. Om jag inte gör det, hur känns det? Det är väl kanske den typen av problem i sådana fall som dyker upp i huvudet.
Men när du tog VM-guld, du var ju underdog i den här matchen.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och... man läser, alltså jag såg inte den matchen, jag bara läste den för jag såg inte den. Så förstår man i de här ronderna hur du bara triggade mer och mer. Och till slut den vann den matchen. Och du fick ju ganska många sparkar i första ronden, förstår jag, eller träffar.
Ja, jag förlorade första ronden.
Ja.
Och det var ju så när jag gick upp i finalmatchen så var jag otroligt nervös. Det var en helt annan typ av nervositet. Ofta så blir jag ganska spidad när jag blir nervös. Men där, det blev nästan så att jag blev trött. Jag ville typ gå och lägga mig och bara kände, kan någon annan gå in och möta den här ryska tjejen som jag nu ska möta?
Då man tänker så här, det här är precis fel tillfälle att bli trött.
Ja, ungefär. Ja. Nej, men så det tog första ronden 3 minuter då. Det tog lite tid för mig att liksom komma in i det, för att jag var nervös och blev stel och kunde liksom inte riktigt röra mig. Sen så var det, efter en ronde så kände jag så här, men vad håller jag på med? Jag kastar ju bort hela den här matchen. Mm. Och då flög den här tävlingsjävulen i mig och då bara, nu är jag här för att vinna. Och sen så liksom.
Men de här träffarna du fick också, alltså smärtan då, triggar den bara i att liksom...
Nej, jag känner inte om det är så mycket adrenalin i kroppen, ja. Så att det känns som att man kan nästan bli överkörd av ett tåg utan att märka någonting.
Ja. Kan du känna igen det?
Jag känner samma sak, alltså jag är inte så rädd för att bli skadad på något sätt. Jag är mer rädd att förlora liksom, det är ju det. Och, eller ja, göra en dålig prestation liksom. Det kan ju också, alltså det har ju hänt att man känner själv så här, fan jag presterar inte bra den här matchen. Så kan man vara sur, fastän du har vunnit så kan man vara sur på sin prestation för att man vet att man kan bättre liksom. Sånt kan ju också påverka, men...
Jag kommer faktiskt ihåg en sån match, jag tror att det var i Superior, där du var riktigt missnöjd efter... Du var mycket clinch där. Kommer du ihåg den matchen?
Ja, just det. Ja.
Jag tror att det var, kan det ha varit i Södertälje eller något sånt där?
Jo, det var mot Roberto Pestis.
Ja, precis. Du var ju rätt missnöjd efter.
Ja, exakt.
Du bara, gillar inte. Och alla andra runt omkring bara, det var din bästa match.
Ja, exakt. Ja, jo. Ja, alltså, det var en tuff match. Men för mig, det är så här, jag siktar på en annan nivå. Så jag känner ändå så här, shit, gjorde jag en sån här match mot honom när jag känner att jag måste dominera för att för vara på den nivån liksom, då, jag vet inte, jag är ganska självkritisk också, så det blir lätt för mig att en vinst, jag blir glad för stunden, men jag blir inte så här, sen så vaknar jag upp och bara fan, jag gjorde inte så.
Jag tror att det är vettigt ändå. Tänk Demetrius Johnson, som fast han är världsmästare, folk säger att han är pound för pound bästa liksom fighten i hela världen, ändå så är han så här rätt missnöjd, och de går tillbaka till, det är inte så här hylla honom så mycket, han och hans tränare, de går ju tillbaka och tittar noggrant på hur matchen var, och det är ganska kritiskt, det här kan du bli bättre. Och
jo, men jag tror att det är viktigt också, för annars så kan man lätt flyga iväg, att man tror liksom men shit, jag vinner hela tiden, jag är bäst liksom. Nej, man ska vara kritisk, tycker jag.
Ja, jag känner ju verkligen igen det själv, för efter alla matcher som jag går, oavsett om det är liksom vinst eller förlust, så analyserar jag och min tränare alltid materialet och är så här, vad var bra, vad var dåligt, vad ska vi träna mer på? Och det kanske är en del av Sveriges framgångar också, att man lägger mycket analytiskt arbete.
Ja, men det är också en gräns, att det är en skillnad mellan att vara självkritisk, alltså det finns ju de som också är självdestruktiva, alltså det är jag är aldrig bra, men att kunna faktiskt säga till själv, idag var jag bra, kan du det, Patricia? Så här, idag gjorde jag en bra match, idag var jag duktig.
Alltså jag har väldigt, väldigt svårt för det där. Det är någonting som jag faktiskt tränar på.
Fast jag tror inte att du är ensam. Jag tror att om vi ska ta alla vi har haft här på intervjuer i Fighterpodden. Fernando, hur ofta säger du till dig själv att fan, det var bra. Det var bra gjort, Fernando.
Ja, inte ofta.
Eller
det,
hur?
Alltså, det är väldigt få som...
Det är en gemensam nämnare.
Någon gång så här, alltså det är så här, i så fall kanske så här, något jag gjorde bra. Fan, det där var bra. Den där lilla delen var bra, men... Resten var inte
fast,
så bra.
Fast då hävdar jag till båda två att någonstans innerst inne så känner ni ändå så här, det var rätt okej.
Jo, men det är väl klart att det finns delar som är väldigt bra, men samtidigt så finns det så mycket man kan jobba med. Men min tränare brukar alltid säga till mig, okej, men vad är det som händer liksom nu? Är det bara, reagerar du bara emotionellt på en känsla, eller är du faktiskt analytisk liksom nu och tänker igenom? Och när han säger så, ja, det är väl klart att då till slut, efter lite suckar och stönar och liksom surrande, då kan man komma fram till en grej som kanske var bra i alla fall.
Men jag vet en fighter som alltid sa att han var bäst i hela världen. Alltid tyckte att han gjorde saker bra. Niklas Bäckström, han var bäst i sitt eget huvud så länge. Sen åkte han på stryk i UFC och hade svårt, kändes som, att komma tillbaka. Nu känns han som att han har kommit tillbaka, och liksom, nu är det mycket mer sundare i hela hans bild, känns det som, alltså så här utifrån. Vad säger du som tränar med honom?
Alltså jag skulle säga Niklas är riktigt bra, riktigt, riktigt bra.
Han är grym.
Men han blev sin egen fiende, och det kan bli så liksom att är man inte ödmjuk och realistisk mot sig själv, så kan det bli på det sättet också. Men det är viktigt att man ändå har bra självförtroende, att man vet, man tror på sig själv liksom. Det skulle vara jobbigt om han fightas UFC och sen tror att han är sämst liksom. Det blir ju konstigt. Men som sagt, han blev sin egen fiende. Han skulle ha vunnit över de här snubbarna.
Men varför jag tror att ni fortfarande någonstans innerst inne tycker att det där var ändå okej. Men resan av att lyfta upp den känslan att fan vad bra jag är, jag tog ju guld i VM. Den samtidigt skapar en rädsla av att nu håller jag på liksom att slappna av, eller liksom, jag peppar inte mig själv, eller blir en fet katt på något sätt liksom, att jag kopplar av. Så man vågar inte släppa upp den känslan. Men det vore ju väldigt sorgligt om ni har framgångar och vinner matcher men aldrig kan njuta av det, för att livet är ju nu. Är ni med? Det är det jag menar med. Och jag upplever väldigt med fighters att nej, men det var inte så bra och sådär. Och ofta så här, så är det också väldigt mycket träning, tränarmetodik kan vara sådär. Bra match, men... Och så blir det ganska mycket fokus på nästa match och sådär. Och det förstår jag, för att det är den fokusen. Men när stannar ni upp? När Fernando stannar upp bara och lite jag njuter efter en match?
Alltså jag njuter när det väl typ... Ja, men jag känner okej, jag har antingen avslutat den här snubben. Eller så känner jag att jag har vunnit den här matchen. Då kan jag känna så här, åh vad skönt, jag vann. Och sen så ser jag liksom, typ om min familj där, eller vänner och sådana grejer. Då kan jag bli liksom så här, shit, det var bra att vinna alltså, framför dem. Det var en skön känsla. Men samtidigt så blir jag så här, fan jag slarvade med det där eller med det där. Det var typ så här, och sen så kollar jag på matchen typ efter. Så tycker jag, fan jag var lite typ slapp med,
ja, men det är analysen
med jabben liksom. Jag tänker liksom så här, men det var inte, jag kan bättre än så.
Men när du tog VM-guld, när hade du stunden när du satt hemma bara och... Så man ska göra, kysste medaljen och sådär.
Alltså jag kanske inte sitter hemma och kysst min medalj, men däremot så en av anledningarna till
att... Du har ju inga pojkar. Så liksom.
En av anledningarna till att jag tävlar, det är att efter jag har vunnit, inte nödvändigtvis med i samma, men ett par timmar senare när jag lämnar tävlingsområdet och liksom kommer hem eller är på hotellet eller vart man befinner sig, då får jag ett enormt rus, alltså ett otroligt påslag. Och den känslan, alltså det blir som att jag svävar på moln i typ 2 dagar. Och det är det där kicken som jag söker hela tiden, och det är därför jag tävlar. Jag känner den i boxning och jag känner den framförallt nu i thai-boxning också.
Ja, häftigt. Det vet man. Jag har några frågor till.
Vi hinner.
Karim frågar dig, Fernando, så här att, hur mycket tänker du när du är inne i buren?
Med erfarenhet så har jag märkt av att ju fler matcher jag går, desto mer fokuserad blir jag. I början kanske det var så här att jag går in i slagsmål. Liksom jag går in och försöker avsluta typ första minuten eller liksom bara gå in och slåss. Och sen så med erfarenheter så har jag fått en förståelse att jag måste vara mer avslappnad, mer fokuserad, mer, alltså ha mer koll på vad jag gör. Och det är också viktigt eftersom att det är en fight liksom. Man kan bli trött, du kan bli slagen hårt, alltså du kan bli träffad och skakad liksom. Det är viktigt att man ska vara lugn och liksom fokuserad. Mm. I alla fall så mycket som möjligt.
Patricia, tänker du när du fightas? Eller nu var du dagdrömde där, eller hur?
Lite.
Ja. Nej, men när du är i match?
Nej, jag försöker vara fokuserad på instruktionerna. För man har, eller i mitt fall i alla fall, så har jag och mina tränare lägger upp en matchstrategi. Och sen så har jag med mig in i första ronden. Och sen under tiden, jag brukar oftast få höra att jag är lite dålig på att höra vad de ropar. Mm. Och sen så i rondvilan så försöker jag, då kommer det oftast nya instruktioner eller någonting som man liksom ska följa upp. Och då försöker jag vara närvarande 100% på det de säger.
Jag vet inte om det är så för det också. Jag brukar typ så här, direkt efter matchen så glömmer jag bort mycket delar av matchen. Alltså det är så här, jag vet inte, jag glömmer bort mycket av det som hänt.
Alltså jag har upplevt det där i vissa situationer att det är så här stora partier som nästan så här trillat bort. Ja. Men sen så känns det som att de kommer tillbaka lite senare. Exakt. Jag vet inte om det är att man får dem återberättade eller faktiskt att jag ser dem på video. Men ibland så kan det ha varit så mycket intryck i ringen så att det liksom är svårt då med detsamma bara komma ihåg dem.
Mm. Ja, exakt. Nej, jag håller med. Ibland kan det vara så som du sa att man får allt återberättat. Så här, fan, du gjorde det där bra. Så bara, vad gjorde jag det där? Jag kommer inte ens ihåg. Liksom.
Ja, vi har en sista fråga till dig då, Patricia. Från Christian Mattsson. Lagar du mycket mat?
Jag önskar att jag lagade jättemycket mat, men svaret är nej. Det blir ganska mycket lunchlådor då så här på jobbet. Och när det kommer till helgen, då är jag ju inte på jobbet. Så då blir det att jag försöker laga lite extra mat just då. Liksom. Men tyvärr har jag väldigt stora matutgifter.
Men drömmer om en kock.
Drömmer eller, om en kock.
Drömmer om en kock och Fernando har en kock redan. Ja.
Fighterpodden. Patricia Axlinge här. Fernando González. Jag noterar faktiskt en grej, Simon. Lite kul. Ja. Vi kommenterar ju båda MMA. Jag kommenterar faktiskt dig 2012 när du körde mot Per Franklin i The Zone.
Ja, just det. Jo.
Ja, det är roligt.
Det har du gjort. Ja, det är kul, det är kul.
Och du senast var ju på Superior.
Ja,
du är mycket bättre på det här än vad jag är, Simon, men det är ändå roligt. Men det är kul att tänka så att man har kommenterat och du har utvecklats otroligt.
Ja, tack så jättemycket.
Och nästa match, nu berätta lite grann om tankarna. När var matchen nu?
18 februari,
ja.
Nu går jag match mot en snubbe från Norge som heter Mohsen Bahari. Han är lite mer av stående fighter, tror jag. Men han är ganska allround. Han är ganska duktig på allt. Så det blir en tuff match. Det blir en tuff men rolig match. Det passar mig stilmässigt också. Liksom.
Det är viktigt att du inte underskattar honom. För att han är, många tror att han bara är stående. Men han är vass på marken också. Så att även om du är vassare, tror jag, på alla sätt och vis. Men det kommer vara roligt, för han kan också anpassa sig lite, förändra sitt game under matchen och sånt, så att det kommer där måste du vara verkligen redo alltså. Sen har vi inte han världens bästa reach, om jag inte minns fel, alltså du har ju bättre jabbar och kan jobba lite mer utifrån, alltså så här, det, jag tror att där kommer du ju ha stående.
Hur lång är du?
Jag är 1,81. Han är ungefär 1,77. Men ja, det som du säger, han är lite kortare än mig. Men jag tror han har bra händer liksom. Så det
han har bra händer, han lägger mycket kraft i sina... Alltså, han kan bli lite trött alltså, så om du...
Ja, det kommer bli lite slagväxling. Men bara se till att och liksom ta mitten och bara hålla tempot och se till att styra matchen så kommer det gå bra.
Det blir kul alltså, det blir riktigt rolig match alltså, verkligen, riktigt kul.
Ja, och Patricia då? Nu är det Thai-SM närmar sig dig.
Precis, 23 till 25 februari är det SM i Haninge.
Är det någon motståndare där som du har mest respekt för?
Jag har ju två tjejer i min klass som är väldigt rutinerade. Bland annat är det Emma Tini som har tävlat för landslaget många år. Och sen så Evelina Wikner som hade landslagsplatsen året före mig.
Och din målbild nu är ju att ta guld och du satsar på en plats i landslaget.
Naturligtvis.
Mm. Intressant att prata om förut här, att det hjälper inte att du har guld eller att du har VM-guld, utan nu är det liksom, det börjar på nytt någonstans. Nu
är men när det är tre stycken landsmaninnor kanske man ska säga, som liksom gör upp om det lite grann, så då kommer det bli... Det kommer bli tufft.
Absolut, det blir en hård klass. Men det är bra, det ska inte vara enkelt.
Nej. Hur många matcher, det är en stor tävling den här Thai-SM. Vi pratade om det förut, vi ska försöka bevaka den lite extra.
Ja. Mm. Ja, men det kommer bli rätt stort. Alltså, vi hoppas att alla som har anmält sig kommer komma och allting sådär. Men det blir nog troligen det största SM skulle jag tro. Det förra var ju väldigt stort också. Jag gillade den i Varberg väldigt mycket.
Ja, de arrangerade väldigt fint där på finaldagen. Det var liksom nästan lite gala form där då en lördag kväll. Ja, det var stämningsfullt.
Är det några träningskompisar som du kommer möta?
Det är ingen 57 kilo som jag har liksom som träningskompis. Men däremot så... jag har ju min klubbkamrat Sofia Olofsson i 54 kilo som vi tränar ihop flera gånger i veckan, och sen Johanna Gustafsson i 60 kilo som vi tränar ihop varje dag. Så vi tränar liksom ihop parallellt och tävlar ihop, men i olika klasser.
Därmed ska vi ta och knyta ihop dagens Fighterpodden då. Patricia Axling, det blir kul att följa dig, och Fernando González. Om jag vill följa dig nu på Instagram, vad tar jag vägen då?
Fernando_González.
Och Patricia då?
Om man vill följa mig så går man in på Instagram och så skriver man Paxling, det vill säga P-Axling. Så hittar man mig, öppet konto. Så följ gärna.
Och som sagt, sponsorer, det förtjänar ni nu. Det är dags nu. Ni är otroligt duktiga utövare. Och vi ser fram emot att följa era framgångar. Vi kommer prata om det här i Fighterpodden. Simon Kölle.
Ja.
Det var dagens Fighterpodden som sagt.
Ja, grymt.
Ses om två veckor.
Då hoppas vi har Hans.
Hansa Wiklund, om han kommer hit eller man har kläpat ut. Jag heter Mårten Söderström, det är fighterpodden @fightermag.se om du vill skicka ett mejl till oss. Det handlar om er, vi hörs snart. Oss.
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play och Fighter Magazine.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.